Della Sport presenteras av 888sport.se.
Della Sport!
Du lyssnar på Della Sport.
Jag visst lyssnar på Della Sport. Det är alltså Sveriges renodlaste podcast. Jag heter Simon Kippen Svensson och så har jag K. Svensson med mig.
Hej, hej.
Där borta. Hej. Hej, du hör mig så fint.
Jag hör dig helt okej, ska jag säga.
Helt okej, ja. Men det är med tanke på... Alltså det ser så kul ut där du sitter här i din lilla...
Det är ju premiär idag för Studio Holken, va? Som jag har inrett själv.
Mm. Det är premiär, ja, och det ser inte värdigt ut för en så framgångsrik poddare som du.
Det är under en kvadratmeter stor studio. Det är mindre... Är det inte lag på att hönor ska ha det större? Kanske inte
det
lag,
inte.
Men det är uppskattat om de har det. Jag tror jag bor mindre än en... Eller jag bor ju inte här. Men jag arbetar på en mindre yta än en höna.
Ja, om man visste vad det kostar i hyra så skulle man tappa hakan.
Ja, det är ju det vad en hönspinne kostar i Stockholms innerstad.
Det är, ja, just det. Men du, vi ska påminna en gång till att 1 maj höjs ju priset på Della Pappa, Della Art och Della Herstory-feeden,
ja,
till 39 kronor.
Men inte för alla som redan har det väl?
Nej, alla som har signat upp redan innan då 1 maj betalar ju bara 29 kronor. Det är någon slags orättvisa,
ja,
men också rättvisa att de som var med från början... För ett lägre pris.
Man kan inte komma nu och säga att man vill ha en bitcoin för en spänn. Bara, jag var inte med från början. Nej.
Nej, just Nej. Det.
Det är nördarnas revansch nu, va?
De man som kan inte heller med... säga till dem som köpte bitcoin för en krona att nu ska du betala i efterhand för vad det kostar. Nej.
Nej, det funkar Nej. Inte heller.
Nej, just det.
Utan folk som har gått in tidigt, tagit risken, betalat 29 kronor när ingen annan trodde på oss.
Just det.
De ska belönas.
Det finns en chans, en risk att snart kommer ingen lyssna på Delamond längre.
Alltså?
Ja, för du kommer ihåg för ett tag sedan så klagade jag på poddar som har för långa poddavsnitt.
Ja. Har vi det?
Nej, men jag sa ju att det var dåligt för dem som gör långa poddar för att jag kan inte lyssna på dem.
Nej.
Eller till slutet i alla fall.
Just det.
Men det, att det också då var dåligt för branschen för att det finns till slut inte längre tid då. När jag pratade om det här för ett par månader sedan, då var det ju When We Were Kings-podden jag pratade om.
Jag har hört talas om att de har väldigt långa avsnitt.
På den tiden så hade de gått upp till ett cirka 2,5 timmes avsnitt. Och då slutade jag lyssna för att då kände jag att det här orkar inte jag lägga så mycket tid på. Va?
Men jag tycker...
Men vet du, vänta.
Mm, okej. Okay.
Mm. Nu idag så såg jag att nu är de uppe i 3,5
timme. 3,5
timme? Och för någon vecka sedan släppte de ett avsnitt om Atalanta 2019. Och det avsnittet var 3 timmar och 49 minuter långt.
Om bara ett fotbollslag, ett år.
Ja. Ett år.
Kommer de någonsin nå singulariteten där? Att de pratar om... Alltså det är en så liten grej. Alltså säga att de pratar längre tid om det än det... Ja, det kan de göra en VM-final kanske de kan prata om. Så att den är längre än 90 minuter liksom avsnittet.
Ja, ja. Nej, men det tror jag inte är ett problem. Men jag undrar var gränsen går för att folk verkar ju gilla det fortfarande.
Ja.
Så det var därför jag tänker att det kan komma en framtid när de gör att de är den enda podden som finns.
Ja.
Om de gör en podd som är 7 dygn lång, om låt säga då Milan 2019.
Så att man hinner precis lyssna klart innan nästa kommer. Men då är nästa egentligen bara att Niva spelar in sig själv när han gör en podd.
Ja, men man är precis färdig som du säger och då pling så dyker upp nästa When We Were Kings.
Bayern Leverkusen 1972. Okej. Okej.
Okej, då är det väl play som gäller.
Men researchar han alltså snabbare än alltså det måste ju finnas någon gräns för att den är väl också väldigt researchad den podden.
Ja, det måste finnas någon gräns, ja.
För jag skulle vilja säga att min favorit på Della Morta, de har ju väldigt långa avsnitt. Men det är den enda som jag blir glad när jag säger, oh yes, över 2 timmar.
Ja.
Så jag tror bara man gillar det är inga problem.
Nej, men exakt. Jag tror inte heller det. Och det är många som gillar det här. Så att, grejen är bara när når de över en gräns när det är det enda podden som folk har tid att lyssna på.
Ja, det är gränsen.
Det är inte vid 3 timmar 49 minuter, men det är ju vid, kanske när det är 2 dygns långa poddar. Då
börjar man toucha kanske, att de kanske ska dela upp i 2 avsnitt så att det är 1 dygn per avsnitt.
Men det gör de ju också. Ja, det är det som är det dumma.
Att så de har ändå börjat dela upp, men de har inte tänkt på... De kanske ska komma ut varje dag med avsnitt om de har så mycket på hjärtat.
Ja, just det.
Har du lyssnat på den?
Jag gjorde ju det förr när det var 1,5 timme som var avsnitt.
Men flamsar de mycket? Är det så det blir så långa avsnitt? Är det mycket flams med Niva?
Jag tror inte det är det, utan det är bara med väldigt mycket information han har som måste komma ut. Då.
Man har ju hört exakt motsatsen om norrlänningar. Att de
visst,
inte
sjukt,
gör så långa poddar. Att de inte har så mycket på hjärtat.
Nej, vet du hur lång en norrlingspodd är ju det här gamla skämtet. Det är så här. Så lång är podden.
Ja, precis.
Men den vitsen har vi alla hört.
Men, har det hänt någonting sen sist?
Ja, har det inte hänt sen sist då?
Jag kan inte göra det. Sånt. Nej, jag kan inte göra det. Men det har både hänt lite och mycket på samma gång kan man säga. Det har hänt det att jag har fyllt år, va?
Mm.
Det var väl trevligt. Och heller inga nyheter för dig. För du och din familj kom upp till Stockholm och hängde med min familj en hel helg.
Ja.
Otroligt av er. För jag vet hur jobbigt det är att resa med hela familjen.
Mm. Och sen så skämdes jag lite. Eller skämdes, men jag tänkte kanske borde jag passa på att hänga med en annan familj också. Men det är lite jobbigare då. För då måste man planera...
Alla bor ju så jobbigt till i Stockholm också.
Ja, det är det också, ja. Mm.
Men det tyckte jag var en fin present i sig att ni kom upp. Kanske den riktiga presenten igen. Även om jag fick många fina presenter också så var kanske det... Det är synd att se det som en present. Att det var ett sånt umbärande för er. Men jag väljer att se det som en present. Att du lassade in hela din familj på ett tåg. Åkte upp och bodde här.
Ja, men lite present, men särskilt i dessa tider också då kanske. Att det
ja, just det, ni utsatt er också. Och andra.
Ja, precis.
Nästan. Present och ett straff. som att ge mig ett utrotningshotat djur. Att det skadar också. Jag blev glad, ja, men det skadar också för alla. Att du gjorde så. Men jag fick då också riktiga fysiska presenter när jag fyllde år. Jag fick vin från mitt födelsår.
Mm.
Det var min fru. Hon gav mig också en vacker vinkork. Och en kryteckning.
Och till vinkorken hörde jag en historia som jag tyckte hörde till presenten också. En backstory liksom.
Ja, just det. Just det. Mm. Så det var också en bit av presenten. Ja. Och det fick jag då en bok om Coco Chanel. Timjanfröer. Och bitcoins. Mycket vänligt. Mycket vänligt. Ja. Och jag fick då äntligen ge dig min bröllopspresent.
Just
min bröllopspresent. Ja, det blev ju din bröllopspresent då.
Mm.
Den skulle du egentligen ha fått redan i somras såklart, när du gifte dig. Men
ja.
Jag vet inte riktigt om vi kan gå igenom var du, vi kan göra det så lyssnare får med om det också i alla fall. Men det var så att dels hade du bett att slippa presenter.
Just det.
Men så tänkte jag, men om jag kommer med en present så gör väl inte det något. Då kommer han vekna när han ser min fina present. Så jag hade förberett...
jag hade sagt ifrån ganska rejält, va?
Ja.
Med presenter. Att något ja, stil med...
Jag tror Jeppe Röndahl är den som sagt ifrån hårdast.
För han skulle kasta dem ut för relingen.
Han gifte sig på en båt och sa att alltså det är inget skämt, jag kommer slänga dem i havet.
Ja,
och då tänkte jag, han menar nog allvar.
Ja.
Men du hade också sagt ifrån. Inga presenter, tack.
Ja.
Men jag hade ändå fixat en present. Men min fru stoppade mig. Och inte för att du hade sagt att du inte ville ha. För sådana regler bryr hon sig inte om.
Nej, just det. Men varför stoppade hon dig då?
Hon sa att det var sjukt.
Ja.
Man gör inte så, sa hon. Och sa, du måste prata med Simon först.
Nej, men, ja, just det. Nej, precis, men det var ju... Det låter jättekonstigt.
Ja.
Ska jag prata med han som ska få presenten innan han får presenten?
Är det okej om du Och så skulle du kanske säga, nej men det är inte okej, okay. Jag vill inte ha några presenter. Ja, men det kommer du, men presenten i sig, är den okej? Okay? Du måste ta det med hans familj, med hans fru. Och så sa hon, gör det inte. Gör det inte.
Och då gjorde du inte det?
Då gjorde jag inte det. Men så satt ju vi nu den här helgen och någon av kvällarna, kanske alla, så blev vi lite fulla tillsammans.
Mm.
Men det var någon av kvällarna jag inte kunde hålla mig mer. Så då fick du din present. Och den goda nyheten är att du tog emot presenten.
Ja, det gjorde jag ju. För jag förstår ju lite då din fru och
ja.
Att det här att du egentligen borde pratat också med min fru då.
Ja, nu kommer du få prata med din fru.
Ja, jag gjorde det på vägen hem någon av kvällarna.
Ja, vad sa hon då?
Hon tog inte emot den alls kan
hon
man säga.
Hon tog inte emot presenten.
Hon har inget val, men hon ville inte ha den.
Nej.
Absolut inte ha den.
Nej. Och min fru tyckte också att hon hade ett säg här.
Ja.
Och det hade hon ju också. Hon fick ju som hon ville att jag inte gav det den som en bröllopspresent. Men det goda är att det ledde fram till att vi kommer göra ett tv-program av det. Tack vare att presenten är så flippig så att Della kommer bli tv. Det är inte många presenter som leder fram till det, va?
Nej, och det är därför egentligen också, det är ju en av anledningarna till att jag inte då säger, jag kunde kanske inte säga nej, för jag fick ju det.
Det var ju en present, det är ju fult att säga nej till en present.
Ja, men det, precis, det hade jag nog inte gjort.
Men samtidigt, som jag brukar ha fått lära mig då, att det är fult att ge bort en krukväxt, för det är så mycket ansvar.
Mm.
Man ger inte bort, man kommer inte med en hundvalp hem till en främmande familj och säger, det här är Jacko.
Ja, det här var en jävla krukväxt det här alltså.
Detta var en krukväxt, en hundvalp och ännu mer.
Ja, förutom men, det att den inte kommer bajsa på trottoarer och sånt.
Det kommer den inte göra. Det kan den inte.
Nej.
Men vi nämner väl inte presenten nu då? Och så flaggar vi bara för att Della kommer bli tv tack vare presenten.
Mm.
Så får
sitter
vi...
du och har ditt goda, vad heter det, din goda ursäkt. Du kan ju inte vara arg, det blir ju tv.
Det blir ju tv, älskling. Säger vi båda till våra fru.
Jag skiter med om det är tv, säger
var det som att jag hade köpt en krukväxt, en hundvalp och en hora? Det är ja, men det är väl också en sån dålig present att komma med. Jag säger inte att det var sånt, men det var men sånt man inte ger bort då.
Mm. Ja, det var inte fullt så dålig present som jag bort en hora i bröllopspresent då. Men,
nej.
Men det var en ganska dålig, eller jag vet inte fan, på ett sätt är den ju jättebra. På ett sätt är det jättebra. Finaste jag har fått någonsin.
Ja. Och på ett sätt är det allra värsta man kan ge en människa.
Ja, och det säger verkligen mycket om mig som tar emot det nu. Hur ska jag reagera? Om jag då reagerar, fy fan, då är jag, det tycker inte jag är så soft av mig.
Det är inte snyggt, nej. Nej, då är du inte bättre än jag som ger bort en sån grej.
Nej.
Håll utkik i er tv. Det kan dyka upp. Kanske till hösten. Hinner vi göra ett tv-program till hösten?
Jag tror att det kommer finnas något i hösten i alla fall.
Ja, ja, härligt. Då vänder jag på frågan och frågar dig, har det hänt någonting sen sist?
Ja, det var en härlig dag idag. Solen har skinit. Och inga tunga kläder behövdes.
Nej.
Ganska tunga kläder behövdes, men inte mina tyngsta kläder i alla fall.
Just det, oh boy.
Oh boy, verkligen. Och då så på vägen hit till Grängsbergsgatan så sprang jag först på Joel.
Ja.
Han stod där med sin motorcykel, vet du. Vroom,
vroom, vroom. Just det, Joel, alltså vår gemensamma vän Joel.
Ja, han såg otroligt cool ut. Men han stängde av motorcykeln så vi kunde prata lite. Skulle han till jobbet då? Sen här uppe i Enskifteshagen, där går Arman med sina hundar.
Har han hundar? Flera?
Ja, han har två.
Oj.
Två små.
Ja, ja. Är de små?
Och så då stannade jag och babblade lite med honom och så bara kände jag, det här är ju typiskt våren.
Mm.
Att jag antar att jag har sprungit förbi de här, för de bor ju på vägen till det här kontoret jag har.
Mm.
Så jag har säkert cyklat förbi dem eller gått förbi dem i vinter. Jag har bara inte sett dem, för att jag bara ändå tänkt på er.
Jag har gått i dina mörka tankar.
Ja, jävla väder måste komma in. Jävla väder måste komma in.
Mindre folk är ju ute bara.
Och ja, rör det är sig det också.
Det är så fint väder.
Och sen så har jag också varit lite filosofisk sen jag kom hem från Stockholm egentligen. Mm. Och jag tänkte kunna prata lite med dig om det. För att jag läste en intervju med Patrik Sjöberg.
Ja.
I Sydsvenskan. Och då sa han det som blev rubriken på den intervjun. Pedokramare. Pedokramare, ja.
Vi har ju en känd pedokramare i Sverige. Men annars är det inte så
många. Vem är nu det då?
Federley. Han är väl bokstavligen en pedokramare.
Pedolover. Men här är betydelsen av, eller innebörden. Det är sådana som säger, de är också människor. Nej, jag tycker inte det. Varför måste vi vara så jävla humana hela tiden?
Men människor kan han väl sträcka sig? Eller? Är det så himla positivt för han att vara en människa? Ja. Jag tänker, hade de sagt man ska behandla dem som människor?
Som människor.
Alla människor har ett okränkbart värde. Även pedofiler. Då kan jag förstå sättet. Men bara att de är humanoider. Att det skulle vara så.
Nej, precis. Men det är ju något som Aristoteles menar att vissa är liksom inte människor. Då.
De bor
men
det är ju ändå egentligen på planeten jorden, finns det de som säger.
Ja, men det är ju jag tror han menar nog det som du sa där. Att man ska behandla dem som människor. För, att, för varför måste vi det? Det slog mig någon gång. Varför måste vi vara så jävla humana hela tiden?
Ja, nej.
Du är väl filosofiedoktor. Du känner säkert till när humanismen är någon gång.
Det är jag inte, men tack.
Det sa du för mitt bröllop, Lisa.
Jag sa, Julia, du kanske slank ur mig för att jag skulle imponera på din mamma. nej, men det måste vi väl inte? Nej.
Nej, men jag tänker att någon gång kom det. Att någon sa så här, nu ska vi visa alla människor, behandla dem som människor.
Men var det inte och, mycket något man bara sa? Att det låter bra.
Jo, och men så vi ger ju pedofiler liksom ett fint fängelserum med god mat och sen släpper vi ut dem. Varför måste vi göra det? Varför måste vi vara så jävla humana?
Slå ihjäl dem, menar du? Eller tortera dem på stora torget?
Slå ihjäl dem på torget, ja.
Ja, det skulle vi kunna göra.
Och det fick ytterligare en liksom att jag tänkte på det nu häromdagen, för då såg jag ett nyhetsprogram på tv där de pratade om det här Vårbygänget.
Mm.
Som är någon gangstra då, som de äntligen kan sätta dit 12 eller 14 stycken eller vad de är.
Just det.
Högt uppsagt en gangstras. Och då sa de det här Aktuellt, tror jag det var, att det var tack vare franska poliser som krypterat en chatt.
Mm.
En enkron eller vad det heter.
Mm, mm.
Och så sa att det var liksom helt sjukt. Allting bara står där i chatten. Döda han. Köp det knarket. Tvätta pengarna.
Man vill inte äga den appen nu. När alla tjuvar i hela världen är arga på en. Alltså de farligaste människorna på hela jorden är arga på en. Vem var det som googlade? Det är en kille.
Var att polisen inte skulle kunna hacka den här.
Var de litade på den appen?
Ja, gud vad de litade på den appen. Ja. Och poliserna, vet du, de blev ju helt vad säger ni att fransmännen har gjort? Kunde de hacka den? Så det var så en jävla god nyhet där i Aktuellt studion. Ja. Alla var glada. Sen helt plötsligt, vet du, så tog de in en farbror som stod i en annan del av studion. Och så sa de, men den här farbrorn, han tycker inte att man kan göra så här. Och så tänkte man, vad fan är det nu den här farbror? Vad är det för jävla integriteten? Farbror? Ja, då berättade han att man får inte använda den här krypterade chatten som bevisning. För det är emot lagen, sa han.
Ja, men gå och pulla dig. Hoppas jag alltså, han sa i studion.
Nej, de var med in och så sa han så, ja, det här är liksom integritet och bla bla bla. Och i fransk lag så kanske man får göra så här. Kanske.
I fransk lag? Inte? Men de gör
det. Jag absolut inte. Då måste man först gå till en åklagare och säga, hej, jag ska lyssna av de här människorna, och så måste den godkänna det och inget av det här har gjorts. Så hans åsikt var att det finns ingen chans att det här går att använda i rätten. Nej. Och så diskuterar
man
lite hur det
är. Man ska skilja på chatt och person.
Men alltså, håll käften, gubbjävel.
Ja, visst.
Varför måste vi följa lagen hela tiden? Och varför måste vi vara så humana hela tiden? Nu har vi ju ett gäng uppenbara gangster. Vi vet att de är gangsters.
Ja. De började ju bryta mot lagen, skulle man kunna säga.
Ja.
Då får ju vi göra det också.
Visst. Och jag såg också på en artikel som jag googlade upp idag att han heter Thomas. Mm. Och han och hans kollegor, alltså inte bara han. Nej. De har skrivit en 19 sidor lång inlaga till Göteborgs tingsrätt. att den här bevisningen kränker svensk lag eller strider mot svensk lag och kränker den åtalades rätt och måste avvisas.
Men då vet jag, då är han en sån gangsteradvokat.
Det visst måste det vara så, ja.
Han vill bara vara med i en sån musikvideo. Och han är beredd att skriva hur långa rapporter som helst för att få sitta där.
19 sidor lång text. Ja. Så att de här vidriga mördarna absolut inte ska åka fast. Är han på deras payroll kanske?
Det tror jag. Ja. Det tror jag. Eller är det vill bara... han?
Ja. Eller så är det bästa systemet vi har, det här med humanism och rättssäkerhet. Att jag inte... Att det är jag som är fel
men
på mig.
Men jag tycker kanske. Först vanlig säkerhet och sen rättssäkerhet. Det måste vara prio.
Ja.
Först vår säkerhet och sen tjuvarnas. Inte först tjuvarnas och sen vår.
Nej, alltså om det nu står i chatten, jag har mördat två personer. Då kan man inte säga, det får vi inte använda. Nej. Alltså, tänk om vi skulle bli presidenter. Vad vi hade kunnat
Men jag fattar inte, de ska alltid försöka hitta lagar också som alltid funkar. Att de ska alltid hitta naturlagar. Varför kan de inte bara gå lite så från fall till fall? Att, ja men här är det ju helt uppenbart.
Ja, men verkligen. Och sen nästa gång när det handlar om att jag har liksom stulit en cykel.
Ja.
Då kan de säga, ja men nu måste vi ha rättssäkerhet här ändå. För att,
det är lite fall till fall.
Ja, lite fall till fall.
Tycker jag i alla fall.
Om ni orkar fortsätta lyssna på Della Sport så är det nu dags för det här.
Della Sport. Nu inleds kvalet till VM i Qatar. Och Sverige ska spela ikväll, va? Har jag fattat rätt?
Ja, jag tror ikväll.
Mot Georgien. Alltså när det här programmet sänds då så har det redan varit. Men ikväll, torsdag, när vi spelar in här. Och jag läste någonstans att bettingbolagen säger att Sverige har en 25% chans att ta sig till VM. Det är ett lågt, tyckte jag. Om Jörgen är någon vi ska vinna mot.
Ja, men det är väl en grupp som vi ska vinna?
Det är en grupp, ja. Men Sverige och Jörgen, det är ju hälften av lagen då. I den gruppen. Eller är det sex lag?
Nej, de är väl sex. Ja,
nej, sex, sex, sju. Okej. Ja. Ja, men det kanske är några jättebra lag också då. Med. Men det är ändå 25% chans att det blir en riktigt härlig VM-sommar 2022. Och det är 75% chans att vi slipper ha en diskussion om det är rätt att spela VM i Qatar.
Det kommer inte från bettingbolagen, va?
Nej, det är en funktion av bettingbolagens uträkning då. Väl, blir det väl. De har ju räknat ut 25% chans att vi får en sån
diskussion. Så, om vi slipper VM så slipper vi också debatten då.
Mm. Ja. För redan 2006 tyckte Claes Borgström att vi borde bojkotta fotbolls-VM i Tyskland. Eftersom prostitution är tillåtet här. Så det är igen, okej, det har att göra med att det är Qatar. Men egentligen spelar det inte så stor roll var det är. Alltså det är Tyskland vi snackar om. Kravet på att vi inte ska spela VM kommer alltid finnas. Det går alltid att hitta något skit på något
Gud,
land.
Vad det är lätt att skratta åt saker som hände förr i tiden.
Ja, visst har det känts, nu när man ändå har Qatar uppe till snack, så känns det konstigt att vi klagade så på Tyskland för 14 år sedan. Men Tyskland för 14 år sedan var också ett vidrigt land, naturligtvis. Eller 15 år sedan är det nu. Men Norge då, de har liksom gått lite i förväg här och gjort någon slags markering. För de har ju då inte ens kommit till fotbolls-VM i Qatar. Men de är redan där finns redan diskussionen, ska vi bojkotta VM i Qatar?
Jaha, de har inte kommit dit än och än jävlar.
Först tycker jag de kan börja ta sig dit och sen kan de... Det kanske är, vad kan det vara, 15% att Norge tar sig till VM i Qatar. Ja, eller framförallt 85% chans att de slipper diskussionen. Men de tar den ändå.
Om de tar det på allvar så kan de, behöver de inte vara med i kvalet då.
Exakt. De skulle kunna... Det är helt onödigt att de kvalar om de ändå... Men i väntan kanske på att diskussionen... De ska komma fram till hur de ska göra. Men det har aktualiserats då av kan det ha varit The Guardian? Någon brittisk tidning hade en artikel om att det är så väldigt mycket gästarbetare som dött under byggandet av allt som krävs för att ha fotbolls-VM. Liksom arenor och hotell och allt möjligt.
Det är över... Vad är en gästarbetare? Vad är det?
Gästarbetare är en som tillfällig arbetskraftsinvandring kan man säga.
Ja, de
ska inte bo i Qatar. Ja. De bara bor där när de arbetar.
Okej. Okay. Så vi har gästarbetare i våra blåbärsfält.
Ja, det kan man säga. Det är thailändska gästarbetare. Och kanske vi har polska gästarbetare som fixar våra badrum och sånt där.
Det låter trevligt på något sätt.
Ja, det är gäst. Låter trevligt, ja. Att det låter trevligare än slavarbetare som
ja, vissa
anser att det är. Då. Men Qatar har inte rest dit och fångat folk i Burma och släpat dit dem.
Nej.
Men samtidigt har det inte varit så gästvänligt då, om man säger så. Eftersom över 6500 personer har dött under byggnationen. Och det verkar vara liksom väldigt vidriga villkor för att arbeta där. Och då har norska landslaget valt att posera med t-shirts där de tar ställning för mänskliga rättigheter. De tycker liksom att det här är... Så vill inte de att det ska vara.
Nej.
Det här gjorde de inför en match mot Gibraltar, tror jag. Överraskande med att Gibraltar har ett eget fotbollslag.
Ja, det är verkligen. Vi gör det i den här matchen som ingen kommer titta på.
Ja.
Men vad stod det på t-shirten? Stod det
Det stod något så här, human rights både på och av planen.
Ja, just det såg jag.
Något i den stilen var det. Och så var det någon variant på det där. Att, ja, men det var så, Linnea Claessons Instagram-konto. Och nu ska då Sverige möta Georgien. Och frågorna inför har bland annat handlat om, kommer Zlatan att spela? Vem bildar han i så fall anfallspar med?
Mm.
Kommer svenska landslaget också ta ställning mot Qatar och för mänskliga rättigheter? Och naturligtvis det viktigaste, kommer samtliga spelare att gå ner på knä inför matchen och visa sitt stöd för Black Lives Matter?
Men är det också på bordet?
Det är också på bordet. Redan förra VM var det väl att de fick så här, kommer ni spela med regnbågsfärgade skosnören?
Just ja.
Och jag läste en mer historisk genomgång som DN gjorde om knäböjandet då. Att det började, där känner man, minns man ju fortfarande, att det började inom amerikansk fotboll 2016 med quarterbacken Colin Kaepernick som knäböjde i protest mot polisvåld och rasism. Innan, det här var ju innan Black Lives Matter. Han var ju verkligen före sin tid.
Ja. Eller fanns de inte då kanske? Men, eller?
De kanske fanns, men vad hette han? George Floyd.
Ah, ja, precis. Det var innan Floyd, ja.
Han var liksom emot... Han hade upptäckt polisvåld på egen hand, kan man säga.
Mm.
Och han då gick ner på knä under nationalsången. Och det är nästan... Nu är det svårt att komma ihåg att det var så kontroversiellt när han gjorde det. Alltså att det var inte så att alla bara applåderade det, utan att han blev av med sitt kontrakt. Och blev liksom hånad av presidenten, som i och för sig var Donald Trump, men ändå liksom presidenten var där och liksom pikade han för att han gjorde sådär.
Ja.
Men då är liksom precis som jag också har tänkt, så skrev det en att 4 år senare har diskussionen ändrat så mycket att det är kontroversiellt att inte knäböja då.
Ja, det har till och med vänt så mycket att det är någon spelare som har sagt att nu knäböjer inte längre.
Ja,
för att det hjälper inte eller något
Rachel, Rachel Hill valde att inte göra det. Och då fick hon förklara sig efteråt. Att hon sa, men nu tänker jag göra som vi gjorde innan 2016. Eller innan 2019.
Ja, för att det var en amerikansk fotbollsspelare också som också sa det. Att, nej men nu den, vad heter det, den bilden är liksom redan, den är inte så kraftfull längre.
Den är ju inte det. Om det blir mer kraftfullt att inte göra det,
nej.
Då är ju den formen av protest helt död, skulle jag säga. Då har den liksom övergått till att bli ren ceremoni. Kollektivt tvångsbeteende som bara måste upprepas. Att nu är det nästan lättare att jämföra. Alltså det här gäller ju inte över. Alltså inom allsvenskan börjar väl inte med att alla knäböjer ännu.
Nej.
Eller kanske kom, aldrig kommer. Men där det då amerikansk fotboll under nationalsången, så är det väl ungefär som att sjunga nationalsången innan matchen.
Ja, just det.
Att man går, alltså att nu är det så här, först sjunger vi att vi älskar vårt land, sen går vi ner på knä för de svarta, och sen visar vi med våra kläder att vi respekterar de mänskliga rättigheterna. Och sen kan vi börja spela. Att det är liksom dött som protest, ren tradition, ceremoni. Att, ja, men för att om man fortsätter jämföra med att sjunga nationalsången.
Vi får glada att inte ISIS protester gick så långt. Så att de liksom högg att de huvudet krävde, av en journalist.
Nu ser det konstigt ut att inte hugga huvudet av en journalist.
Ja, så vi måste alltid bara hugga huvudet av en journalist.
Att just där och då någon som säger nej, jag tänker inte. Då kanske det betyder något. Men att ja, men det betyder ju ingenting att sjunga nationalsången innan matchen. Det säger liksom, man berättar inte så mycket om hur mycket man älskar sitt land bara av att sjunga nationalsången, för det är bara tradition idag.
Ja, kanske i USA ändå.
Kanske. Men om man jämför med att om traditionen inte hade funnits, då hade det ju känts som en liksom stark markering, och Mikael Lustig ställde sig med handen mot hjärtat och liksom ensam sjöng du gamla, du fria innan avspärrningen. Det var för första gången att folk hade tänkt det där betyder någonting. Det hade i alla fall haft potentialen att kunna betyda någonting.
I allsvenskan när vi inte sjunger nationalsången, så om någon där skulle ställa sig upp och sjunga den.
Riktigt skråla. För nu kan man liksom låta bli att sjunga. Men det känns... Det känns liksom mer som ett etikettsbrott än en politisk markering. Men nu är då liksom att göra vissa politiska utspel blir ju liksom adlade till tradition. Eller vad man ska säga. Ju mer det blir tradition, ju mer går kraften ur markeringen. För det var ju liksom inte själva knäböjandet som Colin Kaepernick ville totalt normalisera. Det var inte det han ville ha ut av det. I framtiden så bara böj, utan att vi ens tänker på det går vi ner på knä. Så egentligen vad man har gjort genom att det här kravet på knäböjande, det är ju egentligen att bara ha gett den starkare markeringen till motståndarsidan. De har fått ett hejlande som inte är förbjudet.
Ja.
Men Norge då är alltså för att mänskliga rättigheter ska gälla även i Qatar. Och det leder ju då av vad liksom Gibraltars coach sa, att det här leder ju inte till att gästarbetarna får det bättre i Qatar. Och det har han kanske rätt i. Fast det leder ju i och för sig till att vi pratar om det. Men framför allt så leder det till att Sverige får frågan, ska inte ni också protestera?
Ja.
Och det är där jag tycker att det blir liksom besvärande för min del. Eller liksom sjukt på något sätt. Att själva den tanken att det är liksom gången så att ha, nu spelade Island med regnbågsfärgade skosnören. Hur kommer Sverige göra? Att det är något som är fel i det. Att tanken är, hur ska vi snabbast möjligt upphöja den här specifika protesten till norm och på sikt göra den meningslös? Att det alltid är, att det är där man hamnar hela tiden.
Just det. Nu har den här munken bränt sig på bål.
Exakt.
När ska du göra det?
När ska du, eller tycker du det är okej, det som han inte gillar?
Nej, men ska vi alla brännas, då blir det inte riktigt samma effekt ju.
Nej, och knäckfrågan är kanske, vad är egentligen en protest värd om den inte kommer inifrån? För nu är ju pressen stor här på att alla ska gå ner på knä. Hur kommer Sverige göra? För det var väl Qatar Norge ville sätta press på, inte Sverige.
Men nu satte de press på svenska landslaget. Det blev
att de satte press på Sverige. På Janne Andersson måste stå där och mumla. Ja, förvisso, bla 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 bla.
Jag tyckte inte. Filip Helander sa att de hade haft ett möte om det i laget. Att de sagt att de inte skulle göra det.
Ja, eller var det så här, mötet är inte föranlett av att nu har vi fått höra hur vidrigt det är i Qatar. Utan det är panik. Nu har Norge en t-shirt. Hur gör vi då?
Ja. och lagets liksom clown, nu vet jag inte vem det är just nu, men han liksom kommer knäppa förslag då.
Ja,
kan ha en jättestor hatt. Nej, men lägg av nu är det faktiskt allvarligt.
Det är t-shirt som gäller.
Du är jättebra att ha i laget annars när vi har förlorat och så du kan lätta upp, men just nu...
Ja, men det är ändå något som är fel där när de här protesterna bara förändrar den liksom, sociala spelplanen. Att det blir etikettsbrott. Det blir som att inte sjunga nationalsången bara. Men framför allt så är det ju jävla knäppt att kräva av andra människor än en själv att de ska göra symboliska protester. För jag hade fattat om det var liksom... även om man inte håller med eller vad man än tycker, så man kan ju ändå förstå att någon kräver så här, att jag kräver att man ska inte få köra hur stora bilar som helst eller äta kött. Alltså det funkar på något sätt som ett krav, men det är konstigt att ställa krav på liksom symboliska protester. Alltså att jag kräver att om du kör runt i din stora bil, då ska du också ha ett svart band om armen för att visa liksom att du inte gillar det här.
Ja, just det. För att precis, om de hade bojkottat och inte åkt dit, då skulle de kunna säga nu kräver jag att ni också gör det här faktiskt.
För vad är symbolen då? Man kan inte kräva så utan att själva symbolen dör på något sätt. Men jag tänkte på det nu tog du upp munkarna. Jag tänkte på det för jag har fyllt år då och jag fick den där teckningen av min fru som jag velat ha många år. Som är en teckning i krita av Harry Martinsson. Svensk författare och Nobelpristagare i litteratur. Han fick dela på Nobelpriset 1974 ihop med Eyvind Jonsson. Och du vet hur det är när en svensk får Nobelpriset. Det blir en liten diskussion om det beror... Är det bara för de är svenskar eller?
Ja.
Jag kommer ihåg när Tranströmmen fick priset. Gick Jan Guillou ut och sa att det var pinsamt. Nu har vi verkligen gjort bort oss. Det är ingen som fattar poesi ändå, sa han. Det var bara för att han var svensk. Han kom jättetill en svensk apa lika gärna. Liksom, lika
och det är svårt att svara på. Det kanske var det för att han var svensk.
Kanske spelade roll. Kanske hade de inte känt. De kan ju mycket poesi de som sitter där. Men 1974 var det ännu lite mer pinsamt. För då gick liksom priset till två stycken. De satt också i Svenska Akademin, båda två. Och då tog liksom Harry Martinsson sitt ansvar och skar upp magen med en sax och dog. En jävla markering kan jag bara säga. Men jag tror inte det var någon som tittade på Eyvind Jonsson och bara, ja, hur tänker du nu? Ska du också, eller? Du är glad för priset? Ja, okej. Okay. Du förtjänar det. Okej.
Fast det var ju inte bara symbolisk handling.
Nej, det var inte bara symboliskt. Nej. Det var det inte. Eller ja, det var ju lite symboliskt för att han hade ju bara kunnat lämna tillbaks priset. Just han mådde nog inte så bra ändå, Harry Martinsson. Han kanske hade gjort något ännu värre om han inte hade fått det.
Ja.
Och Eyvind Jonsson hade redan dött av andra orsaker. Men, ja, men det var ingen perfekt analogi, men jag ville mest ta upp min fina present.
Okej.
Och nu är det äntligen dags för vår följetong Getting Lovers in Space. Trevlig lyssning.
Aloha och välkomna ska ni vara till Betting Lovers in Space.
Och det är med sorg i hjärtat vi måste delge er lyssnare nyheten att det här är det sista avsnittet för den här evigheten.
888 Sport har som alla andra drabbats av de nedskärningar vi alla drabbats av på sista tiden.
Men 888sport.se står starkt som alltid.
Det handlar bara, som vår kontakt på 888sport.se sa, att skära bort dödköttet och fokusera på kärnverksamheten.
Just det, gå in och spela en veckans åtta där det alltså gäller att sätta åtta rätt på åtta fotbollsmatcher. Det kommer du alltid att kunna.
Spana in veckans betbooster på 888sport.se/kampanjer. Där är oddsen högre på utvalda matcher.
Har du problem med det spelande, gå in på stödlinjen.se.
Och var över 18 år, annars får du inte spela på 888sport.se.
För sista gången säger vi...
Aloha, betting lovers!
Ja, jag hade tänkt att jag kanske... Aloha, betting lovers!
Aloha, betting lovers!
Aloha...
Så, nu har vi hört det sista avsnittet av Betting Lovers in Space.
Det här måste vara rätt. Det står 888 Headquarters Hawaii. Är det här Sir Barker den tredje ligger på grav?
Nej, han ligger på djungelkyrkogården några hundra meter in i skogen. Det här tror vi är templet.
Men alltså, ska vi snacka om att ni två kidnappade mig? Och tog mig till Hawaii, långt in i djungeln för att laget dras ett kassettband.
Vi kan komma och behöva dina tjänster när vi kommer in i templet också. Du kommer förstå.
Jonathan von Ungern hade utan större problem lyckats laga det trasiga bandet. Det behövdes bara en penna med räfflad kork. Nu stod de tre, Simonius Cipernicus, Jonathan von Ungern och Fulingen, redo att stiga in på 888s gamla huvudkontor på Hawaii, Sir Barkers arbetsplats.
Får jag säga en sak? Och det är att jag gärna skulle vilja gå in först.
Okej. Okay. Ja, men det är alltid bra med nya idéer. Men vi kan säga så här att jag går in först och så går du in sen.
Eller så tänker vi så här. Vem hittade kassettbandet? Vem förstod att uttolka Betting Lovers in Space? Och,
ja, jag anser ju då att jag som kung har ett självklart företräde.
Självklart, men vad säger lagen? Och
vad säger moralen? Jag vet. Det här är inga lätta frågor. Men jag anser ändå att jag ska gå in först. Så att det liksom blir mitt namn som står sen. Fattar du? För jag hade ju kunnat göra det. Jag var ju schysst som väntare. Jag satt ju här när du kom.
Medan Simonius och Fulingen grälade gick Jonathan fram och kände på de tusenåriga dörrarna som föll sönder i hans händer. Sen började han vandra in genom de övervuxna ruinerna.
Vänta Jonathan! Gör inget utan oss!
Jag kommer säga att jag var först i vilket fall, så du kan gärna stanna.
Jonathan sprang ner för en trappa, ner i templets utgrävda källare som hade bevarats, och där stod den.
Datamaskinen.
Där är du ju.
Varför gjorde du så? Fan vad dåligt gjort av dig.
Det var det här du behövde mig till, eller hur? Det var du som saboterade kassettbandet, Fulingen.
Fulingen tar det Fulingen vill ha, det är väl så ni brukar säga. Jag misstänkte att jag skulle behöva hjälp med det tekniska, ja. Hur startar man maskinen?
Först måste vi tvätta den. Mycket försiktigt.
Jonathan von Ungern plockade fram penslar och servetter och milda medel ur sitt verktygsbälte. Och sen började de tre tvätta den uråldriga datamaskinen.
Så, nu glänser den som ny. Allt det feta är borta.
Och dammet som satt sig i det feta, det var riktigt äckligt.
Som jag förstår det så ska det bara vara att trycka här. Vad jag kan se har det en gång varit en knapp med fjädermekanik.
Nå, starta maskinen.
Jonathan von Ungern tryckte på den uråldriga knappen och maskinen fick liv. Med darrande fingrar slog Simonius Cipernicus in den avgörande formeln 888sport.se på det välputsade tangentbordet.
888sport.se.
Wow, här finns ju allt. Det här är veckans åtta.
Kolla Betbooster.
Vilka kampanjer.
Och sen började allt om från noll igen.
Du lyssnar på Della Sport.
Ja, nu har jag två grejer här och jag tror att den andra är lite roligare.
Ja.
Jag har börjat känna sån himla stress med att folk inte lyssnar färdigt på avsnitt. Så jag tar den roliga först då.
Det är en bra tumregel tror jag, att lägga det roligaste i början.
Ja. Vi får se. Men det är ju corona nu och trots det så sker det ju väldigt massa sport ändå. Man minns ju hur det var för ett år sedan när ingen fick sporta
och ja, just det.
Allt ställdes in liksom. Men nu kvittar hur många vågor som sköljer över oss här. Det blir ändå olika mästerskap. Man har ju hört sådär om vissa mästerskap att de löser dem med någon slags bubbla. Har du hört det uttrycket?
Nej.
att idrottarna och journalisterna åker dit, sätter sig i karantän och sen så rör de sig inte utanför bubblan.
Aldrig?
Nej, inte under liksom evenemangets gång.
Nej.
Får vara i bubblan då. Och jag har inte riktigt reagerat över det ordet så mycket innan man tänker så här, ja, men det är som man säger så, nu är vi i den här
bubblan. Men här då. Är nästan en fysisk bubbla de är.
Det är nästan som en fysisk bubbla, ja. Nu är det tydligen konståknings-VM i Globen.
Mm-hmm. Det är ju en bubbla.
Ja, det är verkligen en bubbla. Och då läser jag så här. De har med munskydd, avstånd och en coronabubbla ska åkarna hålla sig friska. Mm. Så att här får man en bild på något sätt av vad den här bubblan är då. Att de sitter i en bubbla och håller avstånd. Och munskydd på.
Men måste de hålla så mycket avstånd om de är i bubblan? Är det inte bubblans funktion? Att de inte ska behöva... För där ska väl inte finnas någon corona i bubblan? Annars är det väl en helt... Det är väl det som utgör liksom bubblans vägg. Att här inne har vi ingen corona. Där ute finns det corona.
Exakt, va? Vi kommer till detta. Tydligen är det strikta regler även inne i bubblan.
Inne i bubblan.
Ja... Jag tror att bubblan består av hotellet och arenan som då är Globen. Men jag har inte kunnat lista ut hur långt det är mellan hotellet och arenan. Bubblan måste ju sprickas då. Om man tar sig från hotellet i en buss åtminstone.
Då måste det vara ett hål i bubblan, ja.
Ja, men för att vi ska lyssna nu på Ulrika Molin som är projektledare för VM. Hon säger då att man får inte lämna bubblan.
Nej.
Jag fick höra hur hon säger det. Och tänk nu hur en bubbla ser ut bara, när hon pratar.
Det går ju inte att komma ut. Men går någon ut ändå skulle tas ut, då får de inte komma tillbaka in i bubblan igen. Då är man ute. Det är stenhårt.
Det går inte att komma ut.
Men om någon går det att komma in?
Nej, då går det inte att komma in. Men om någon ändå tar sig in.
Då åker de ut. Om det går.
Det går. Ja, alltså det är helt sjukt att har de en riktig bubbla, undrar man.
Om de inte har en riktig bubbla så skulle jag säga att de inte har en bubbla.
Nej.
Alltså den måste inte vara bubbelformad, men den måste ju vara sluta tätt i mer än bara bildlig bemärkelse.
Ja, precis. Det är, men det är i alla fall väldigt strikt den här, även om det är en metaforisk bubbla eller om det är en riktig bubbla.
Men är det
en
metaforisk
då?
Bubbla skulle jag säga att det är ingen bubbla.
Nej. Du menar att de skulle ha lagt till ordet metaforisk hela tiden då? Ja.
Nej, inte prata om bubbla alls om det inte är en bubbla.
Nej, för hon pratar mycket om bubblan den här Ulrika Molin.
För bubblan måste sluta tätt tror jag. Att, annars funkar inte riktigt metaforen heller va?
Nej, just det. Men nu undrar man ju, har de skött sig då alla konståkningsåkarna? Har de stannat i bubblan? Eller är det kanske någon som har lämnat och sen då inte kommit tillbaka till bubblan som hon hotar dem? Vi ska höra Ulrika då. Eller, nej, det är inte hon, det är någon annan som pratar.
Enligt VMs projektledare Ulrika Molin har nästan alla skött sig exemplariskt under VM, men inte alla.
Man blir så glad när folk sköts exemplariskt. Ja. Bara att det förstörs ju.
Synd att det krävde att alla skulle göra det.
Ja,
såpbubblan höll absolut, förutom att det gick ett hål i den.
Ja, det förstörs ju. Alltså du kan veta hur exemplariska de andra är när det är
då några. Då tycker inte jag att bubbelprincipen funkar, nej.
Nej, och då i det här inslaget berättar de att det är Ungerns konståkare, alltså från Ungern då. Och då undrar man, men herregud, har de lämnat bubblan då?
På Instagram har Ungerns landslag lagt upp bilder inifrån bubblan. De står tätt tillsammans utan mask.
Men inne i bubblan?
Ja, inne i bubblan är de.
Bubblan håller.
Ja, bubblan håller. Men där inne står de väldigt nära varandra.
Jag tycker inte det låter mask. Som de litar på sin bubbla.
Nej, alls. För de har vet jag testat alla innan de kommer in i bubblan.
Ha.
Så att, men de är väldigt noggranna. I bubblan, alltså på hotellet då, så får man bara åka två stycken i hissen. Och man får då tydligen inte vara utan mask och stå nära varandra.
Nej.
Jag tycker det är väldigt hårt. Vi kan höra Ulrika Molins dom då?
Nej, det är inte okej. De har fått tillsägelse.
Det är inte okej. De har fått en kraftig tillsägelse här, vet du.
Ja.
Mm. De skickade dit någon för att knacka på och säga till. Det är kul att...
Bra att ni är här allihopa, för jag har en grej som rör er alla. Och det är också dåligt att ni är här allihopa.
Åh, de stackarna, de trodde, de uppfattade som att det var bubblan som var det absolut viktigaste. Men även i bubblan.
Det var även bubblorna i bubblan.
Mm. Men de åkte i alla fall inte ut i alla fall. De skickades inte hem.
Nej.
De fick bara en tillsägelse och Ulrika ska förklara varför.
De har fått en tillsägelse men de har inte åkt ut. De har tyckt, så där får man inte göra. Det går ju upp till internationella förbundet. Så, som liksom en tillsägelse som det här laget, det här teamet fick, det kommer ju från internationella förbundet.
Mm, ja. Det var inte bara Ulrika då som var arg, utan det var verkligen internationella förbundet som sa det här är inte okej.
Okay. Men så
jävla stränga. Fruktansvärt. Och jag hittade faktiskt ett annat reportage också, det kan jag inte ta upp nu då. Men där i slutet på det så berättade Ulrika lite varför hon var så sträng. Ja. Och det är för att hon hoppas få konstruktions-VM igen sen. Så hon håller på att imponera på The Top Dogs nu. Men det...
Ja. Kan man få det så bara igen?
Ja, tydligen kan man få det igen då, ja. Om man är väldigt, väldigt duktig. Ja. Men, och det står alltså vakter utanför hotellet. Och det var det strängaste jag hört. Men de har säkert jättekul också.
Det är så man får göra. Det är så man får göra.
Du lyssnar på Della Sport.
Det är inte möjligt, Ralf. Jag har bara en liten grej här. Det är inte mycket att hänga i granen. Men det är Mussolinis barnbarns barn är fotbollsproffs. Visst tror du det?
Nej, är det sant?
Han heter Romano Floriani Mussolini.
Oj, han har kvar Mussolini.
Han behöll Mussolini. Och han är proffs i Serie A.
Nej.
Så att... Det är ganska...
Vilket lag spelar han i?
Ja, det är det jag skulle säga. Att det är en sån himla perfect storm. Att han ska också spela i Lazio. Det hade man kanske nästan kunnat räkna ut, va? Ja. Att är det någon som ska anställa en Mussolini så är det väl Lazio.
Ja, jag tänkte säga det, men så tänkte jag gör inte det för det låter bara löjligt. Men så var det så.
Det blir nästan, man vet inte, han kan inte vara så sugen på, eller han kanske bara är glad att Lazio vill ha han. Men om det heter Mussolini, han kanske inte vill tvätta bort riktigt den belastningen namnet Mussolini har. Men annars hade man kanske inte skrivit på för Lazio. Men jag tänker kanske mest Lazio som ändå har det här envisa, helt rimliga ryktet om att de skulle vara fascister. Av alla 18-åringar man kan värva. Varför Romano Floriani Mussolini?
De måste nästan själva stannat upp och tänkt, det här är
det
lite
här
löjligt.
Det kommer se illa ut alltså.
Alltså jag kan nog förklara för varandra också. Alltså jag gillar verkligen den här spelaren jättemycket. Det är inte för att han heter Mussolini.
Börjar tro att Lazio inte riktigt, de bryr sig inte om det ryktet de har. För det upptäckte jag sen något som kanske alla vet, men som jag inte känner till. Det är att de heter SS Lazio. Ja, men när de har den belastningen, varför heter de SS? Varför värvar de Mussolini?
Bra, Kristoffer. Det har jag aldrig tänkt på.
Det är ändå lite konstigt att det var några som dras med ett envist rykte om att vara högerextrema.
Ja. Just det. Och varför heter det tränare Gestapo? Alltså, ja. Bara...
Ni kunde tagit en annan. Ah, ja, okej. Okay. Nej, det var bara den lilla chocken jag fick av att få veta att jag faktiskt heter SS. Så det var inte mycket mer än det. Hade du någon mer grej?
Träningsanläggningen heter Wehrmacht. Ja, det är väl inget med det. Ja, jag har en mycket intressant grej. För det har jag sett att det pratas en del om polisen i sociala medier och sånt nu för tiden. Att de är ju brutala, va, polisen?
Ja, visst.
Och tar i för mycket och så.
Ja, i USA så är det ju så, va?
I USA, men även i Sverige. Det var en advokat här som hade blivit gripen och... De hade slatt han jättehårt då.
Alltså, okej. Ja, då får jag ta tillbaka. Det är inte bara i USA det här händer. Utan även i
Sverige. Nej, bara för att han var invandrare då. Så visade sig att det var liksom en jätteduktig invandrare som var advokat. Och så då kunde han göra en grej av det sen. Så ha, 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 ha. Då gjorde ni fel.
Och de kände, vad är oddsen?
Ja, precis.
Med deras fördomar för. Också menar jag. Jag hade bara tänkt, här kommer det... Här kommer nästa statsminister, hade jag tänkt.
Ja, verkligen. Eller en av våra bästa fotbollsspelare. Men då är jag... Nej, det kan jag inte tänka. Då är jag också rasistisk. Skitsamma. I alla fall, en del försvarar polisen och säger så. Ja, det är inte så lätt vad polis kanske någon säger. Någon säger så här kanske att man måste liksom vara lite brutal för att sätta sig respekt mot kriminella. Så där, och då kan det bli lite fel.
Ja.
Kanske, säger någon så? Jag vet inte.
Ja, men så kan det ju vara att det är så. Man kanske måste ha fängelsestraff. Men det betyder att några oskyldigt dömda också hamnar där. Polisen måste vara lite råskinn. Men det folk vänder sig mot här är kanske att det ofta drabbar folk som ser ut som invandrare.
Ja, och det är inte det jag ska prata om idag, utan jag ska prata om beröringspunkten mellan poliser och ishockeydomare.
Aha.
För att nu har det hänt en grej i NHL då, att en domare har fått sparken för att han betett sig som jag tänker att poliser gör ibland. Mm-hmm. Att han gjorde fel liksom. Mm. Men att han gjorde fel gissar då att polis också gör det, för att det liksom ska bli totalt sett rätt sen.
Okej, okay. Jag förstår tanken.
Polis kanske då i ett förhör då kanske slår någon som man inte får. Men så kommer då ut en bekännelse då.
Just det. Och ibland så slår de någon som var oskyldig och inte kunde erkänna. Men det får vara en kostnad för det här perfekta systemet.
Den här domaren då, han visade ut en spelare som inte borde blivit utvisad. Det var liksom inte mycket till förseelse. Och då gissar jag att den här domaren gjorde det för att sätta sig i respekt.
Ajaja. Vad var det för situation?
Ja, normalt sett så märks inte sånt här då, men den här gången så spelades det innan erkände direkt efter utvisningen.
Ja, det är ju...
Ja, för det är ju någon ny grej där att de har ju för tv-sändningarna skull liksom en mikrofon på domarna. Det ska bli lite kul att lyssna.
För vem erkände han?
Ja, han sa i alla fall så här ett klipp som jag inte spelar upp för då så dålig ljudkvalitet. Det var inte mycket, men jag ville ge Nashville en jävla utvisning tidigt i... Sa domaren innan man gick över till reklam.
Och de bröt där.
Ja. It wasn't much, but I wanted to get a penalty against Nashville early in the game. Penalty var det till och med.
Det kan inte vara någon spel. Vad heter det när de är så här? Han är mutad. Och någon har spelat på match. Eller ville han liksom sätta sig i respekt? Mot
jag tror att det var det han ville. Att just Nashville tänker jag då är spela fult.
Ja.
Och då är det liksom en taktik som domaren kan ha så att ja, men jag går in och sätter en jävla skitutvisning direkt så de fan håller sig skinnet sen.
Får domare ha för det kanske, alltså får domare ha taktik?
Nej.
Nej, de måste döma situation till, från situation till situation.
Ja.
Nej, situation till situation menar jag.
De kan ju inte säga så här kommer en buse han visar ut. Utan de får vänta tills busen gör någonting liksom.
Men jag tänker att om någon har gjort lite halvfula saker. Att man kan samla ihop till något också. Att, förstår jag? Eller man liksom...
Man samla ihop-regeln finns ju inte, men den tror jag är accepterad.
Jag tänker lite att man liksom får en större rättvisan.
Ja.
Men här gick han ju händelserna i förväg.
Ja, det är ju inte snyggt alltså.
Nej, men han kanske kom på så här. Jag dömde fel, inkast åt fel lag. Ja, men då ser jag till att döma ett till andra laget. Så har liksom rättvisa skipats. Men så ska han kanske inte tänka då att två fel gör inte ett rätt.
Nej, och oavsett så var det absolut inte här. Utan här såg han vad som kanske var på väg att hända. Mm. Att det kanske var en bus han visade ut. Jag vet, nej, det var en Nashville
han ville ge sig på.
Men det fortsätter då. Nashville-stjärnan Matt Duchene berättar till ESPN hur han upplevde situationen. Det sjuka är att han, domaren alltså, sa det till Filip Forsberg som satt på bänken. Det är riktigt bizarrt. Det borde inte kunna hända.
Det är lite dumt gjort av han väl?
För Filip Forsberg spelar också i Nashville så att han visade ut en Nashville-spelare.
Ja, det var inte mycket men jag ville sätta åt det riktigt.
It wasn't much, but I wanted to get a fucking penalty against Nashville early in the game, sa han till en Nashville-spelare.
Och penalty, inte straff.
Utvisning alltså. Ja, utvisning.
Det är också straff.
Så att det är ju bizarrt här. Det har ju Matt, du känner rätt i.
Varför gjorde han det?
Vad fan gjorde han det för?
Var det för att visa att spelar ingen roll vad ni säger, det är jag som jag gör vad jag vill.
Så kan det vara. Men han satte sig verkligen i respekt här. Jag ville göra så här.
För att det var ju en sån don't you know I'm loco respekt.
Ja, men också håll inte på med höga klubbar och sånt här, för idag är det jag som är domare. Så att
just det.
Jag dömer så jävla hårt. NHL-ledning då, de beter sig så som precis som polisledningar gör då. Ah. Att, eller, nej, inte riktigt. De gav honom sparken.
Ja, det är ju så som det det. Man hör, nej, polisen, i alla fall att polisen inte gör.
Precis, polisen inleder ofta bara utredningar och så händer det ingenting. Mm. Men de säger också, det här är diametralt motsatt de grundprinciper som våra domare ska följa. Mm. Hans kommentarer är på inga sätt berättigade, oavsett kontext eller hans avsikter.
Det är väl inte kommentaren som är fel? Det är väl det enda positiva? Att han erkände?
Mm.
Det är väl handlandet?
Men jag var ju inne på att kommentaren är liksom just den här sätt sig respekt-grejen. Och då säger han att nej, vi inte ens av den anledningen får man göra så.
Nej.
Och tanken var att han är 53 år, dömt över 1000 matcher och han skulle döma sin sista match.
Okej.
Ja, men han skulle snart gå i pension i alla fall. Om en månad eller någonting.
Det är nästan så de kunde fortlåtit han. Nej, i och för sig. Mm. De ska väl också få sätta sig respekt, ja.
I slutet av artikeln så visar sig att jag tror att jag får rätt i alla fall. Ja. För då finns det nämligen en hockeyblogg i USA som heter Dobber, tror jag. Ja. Skriven av Daryl Dobbs. Och då skrev han på Twitter så här då. Pil får sparken för att ha gjort vad domare alltid gör. Sagt vad domare alltid säger. Men han har åkt fast.
Okej. Så detta är något som är vanligt. Jag förstår liksom om sättet att agera är vanligt. Men att säga det så, erkänna.
Jag tror att de säger det också, bara att de åker inte fast då. För det är liksom också, man åker bort och säger att
de också psykar.
Ja. Det är inte riktigt lock, och det är bara att visa för alla att du håller hjälp. För att om de inte gör det, då kommer de här hockeyspelarna börja liksom kasta spikar på varandra. Liksom.
Men då
skjuta
kan
puckar
man väl visa ut dem?
Vad sa du?
Då kan han väl visa ut. Han är ju fortfarande domare. Han har ju fortfarande all
makt. Då har det gått för långt.
Okej, rent idrottsmässigt. Att det blir tråkigare idrott, menar
du? Ja, men om du går in på en fritidsgård eller en skolklass, då går du in och sätter dig respekt på en gång liksom. Vänta inte tills det flyger sig ut gummi.
Men här behövs ju inte det egentligen, för han har ju fortfarande sina röda kort. Att de är ju fortfarande exakt lika mycket värda.
Ja, jag tror han kan tappa en match ganska lätt om man inte gör det ordentligt, vet du.
Ja, okej då.
Du kan inte visa ut alla helt plötsligt, för då kommer alla gnälla på det. Men i alla fall, jag ville veta om Daryl Dobbs hade rätt eller fel där. Så jag gick in på hans Twitter för att se kommentarerna då, se ifall folk var arga. Och då sa jag att Bengal Hugger svarade to be fair, he was set to retire after his last game in a month. Ja. Så det var därför de gjorde det bara. Att det var lätt att bli av med honom.
Okay.
NHL got really lucky because he was going to retire anyway.
Så, jag förstod inte riktigt i resonemanget, men...
Ja, men det är ju att det var lätt att sparka honom. De hade inte sparkat honom och han var... I 30-årsåldern. Då hade...
För att det är så svårt att hitta en ny domare.
Ja, men vadå? Det är ju först... Nu var det ju inga personliga konsekvenser egentligen. Det var ju bara en månad kvar till pensionen. Så jag tror inte de hade gjort honom, varit en yngre då. The Patty Cash svarar 100% NHL has known forever. Alltså de har alltid vetat det.
Alltid vetat att det är så här.
Och Mike Last förtydligar ännu mer. It seems so bizarre... that such a common accepted thing in the NHL is causing so much drama. Hell, in my beer league, you know the referees do this kind of stuff. Så i hans jävla ölliga håller domaren på att göra exakt samma sak.
Ja, ja, men då var det väl inte så konstigt då. Det lät konstigt när jag hörde det, men nu får jag... Jag får vika mig då. Det var väl normalt gjort då?
Det var helt normalt gjort, men det onormala är att NHL genom sparken. De borde sagt...
Fast det var inte,
ja, men herregud, så det här händer varje dag. Åh, det är ingenting.
Men jag tycker det är lite konstigt då. Varför sparken han? Han hade ju bara en månad kvar till pensionen.
Nej, men det sa de ju inte. Men de, nej, visar ju utåt nu som de är handlingskraftiga. Men ja, egentligen är det ju bara att det kvittar ju om han ska sluta nu eller om en månad.
Ja,
men om de hade varit ärliga skulle de sagt... Vi vet att sånt här händer.
Vi, ja, jag menar bara det, att det kvittar väl, om han hade varit 30 hade det väl kvittat också. Om det inte är total domarbrist väl?
Jo, men det är ju elakt mot en människa genom sparken. Har du glömt det?
Det är elakt.
Ja.
Ja, men det är väl lite elakt också att inte låta någon... Jag tycker nästan det känns elakare med en månad kvar till pensionen få gå på det sättet. Det tycker jag känns ganska elakt.
Ja,
ja,
ja. Du är inte så kalibrerad med resten av samhället, Kristoffer.
Nej, jag kanske inte. Jag är för, nej, god.
Så det är elakare att ge någon sparken med en månad kvar än att ge någon sparken med ett helt arbetsliv kvar?
Ja, men som straff så är det väl bra om det är elakt? Är det...
Ja, ja, men då har du vänt på det. Frågan var vad som var elakast.
Nej, men okej, det är väl elakare att ge rent... Jo, visst, det är väl elakare att ge den sparken, så jag. Om han är 30.
Där fick jag till och med K. Svensson med mig. Då tycker jag att vi sätter helg här.
Ja, det gör vi. Gud vad skönt.
Så hörs vi igen, inte på söndag va? Nej. Utan det, nej, blir nästa onsdag igen.
Nästa onsdag. Delarte. Delarte, ja. Hej då.
Tack och hej allihopa.